Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi fortsätta prata om CrowdStrike. För nu börjar det bli uppenbart vad den här IT-säkerhetsincidenten egentligen har kostat världsekonomin. Ja, det är inga nätta summor.
Nej, det är mycket pengar som vi kommer prata om den här veckan i Bli säker-podden som produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Och nu tänker ni, men ska vi inte prata om spårning på publika wifi? Men det har hänt för mycket med CrowdStrike så vi får puffa det ytterligare en vecka framåt.
Vi får se om det glöms bort vad det lider det där avsnittet. I vilket fall som helst så är vi inne i augusti nu, så det här kanske är sista avsnittet som du kanske avnjuter i hängmattan, och det gör du i så fall nu med starten 2 augusti. Inspelning har vi gjort av avsnittet den 1 augusti. Innan vi går in och pratar CrowdStrike så ska vi prata om lite uppföljningar och lite snabbisar. Först och främst så har vi alltså dubbla domänproblem. Och när det kommer till domäner på internet eller på webben så undrar man ju, vad är det som är så himla svårt egentligen? Varför försvinner länkar?
Ja, för att någon måste betala. Någon måste betala för att hålla tjänster igång. Någon måste betala för att domänerna ska leva vidare. Och när ingen vill betala så försvinner de. Och nu har vi två stycken, tyvärr, ganska färska exempel på just det här. Det första, det är e-posttjänsten Skiff. Vi pratade om den ganska mycket ett tag för att den såg ut att kunna bli en konkurrent till Proton. Men sen kom Notion, svepte upp den tjänsten, förvärvade den tjänsten och beslutade att den skulle läggas ner. Och nu i veckan så fick jag ett mejl där jag påmindes om att idag, när vi spelar in det här poddavsnittet 1 augusti, så är det sista dagen som Skiffs tjänster är tillgängliga. Skiff kommer fortsätta att skicka vidare mejl fram till den 1 februari 2025. Men därefter så är det helt slut. Och alla som står med e-postadresser som slutar på @skiff.com har därmed hamnat i en väldigt jobbig sits. Så det är tråkigt att se när sådana här e-posttjänster försvinner. Och det är en påminnelse om att när så är möjligt så bör vi använda våra egna domäner. För att om vi har en egen domän som visserligen kräver lite att sätta upp, vilket vi kanske borde göra en kurs om när jag tänker efter, så har vi alltid full kontroll över den. Om en e-posttjänst läggs ner, då kan vi alltid flytta den domänen till en annan e-posttjänst och fortsätta ta emot mejl på de adresser som vi alltid har använt. Och det här är ju framförallt viktigt för företag att tänka på, att lägg aldrig en företagsadress på ett Gmail eller ett Hotmail eller någonting sånt. Nu tror jag visserligen att Gmail och Hotmail kommer finnas kvar ett ganska bra tag, men principen är den. Se till att använda en egen domän. För till och med Google lägger ner tjänsten.
Till och med Google lägger ner tjänsten. Så det handlar inte bara om e-postdomäner, det handlar även om länkar eller kortlänkar i det här fallet.
Precis, för du Peter har väl ofta använt den här go.gl-tjänsten, så du får en kort go.gl-länk.
Ja, jag är egentligen Tim Bitly då, men det är ju kanske inte bättre egentligen, men för stunden är det det, för nu så kommer dessa Google-länkar försvinna.
De här tjänsten har egentligen varit på paus sedan 2018, för då valde Google att stänga ner den, och anledningen var att de tyckte att, citat, "changes we've seen in how people find content on the internet and the number of new popular URL shortening services that emerged in that time", slutcitat. Men de sa ändå att de här länkarna skulle fortsätta att fungera, och det är det som det är slut på nu. För nu meddelar Google att, citat, "over time, these existing URLs saw less and less traffic as the years went on. In fact, more than 99% of them had no activity in the last month. As such, we will be turning off Google URL shortener." Slutcitat.
99%. Ja, då är det knappt några länkar som används, eller?
Ja, det är ju många länkar som har förkortats med hjälp av go.gl.
Det är det. Hur många länkar då?
Vi vet inte exakt hur många, men En sökmotorsoptimeringskonsult som heter Glenn Gabe använde Majestic, ett verktyg för att analysera länkar på nätet, för att konstatera att det var historiskt 37 miljarder länkar som hade genererats med go.gl och hittats av det här Majestic-verktyget. Och nu på publika webben så finns det fortfarande 3,6 miljarder länkar. De kommer alltså att sluta fungera den 25 augusti 2025, om ett år. Och redan i augusti nu det här året så kommer Google börja lägga in varningsnotiser om att de här länkarna kommer sluta funka. Men det innebär att världens företag som har skapat go.gl-länkar har nu ett år på sig att leta upp dem och ersätta dem. Och när företagen ersätter dem så skulle jag ju då rekommendera att inte göra samma misstag en gång till. Alltså att förlita sig på till exempel bit.ly istället för go.gl. Skaffa en egen kortlänksdomän. Till exempel go.nickasystems.com. För om det skulle vara så att den länktjänsten, kortlänktjänsten som vi använder för go.nickasystems.com-länkarna inte längre funkar, då kan vi exportera alla länkar och importera dem på en ny tjänst. Allting fortsätter funka. Och dessutom så ser alla som noterar en go.nickasystems.com-länk att det är en nickasystems.com-länk. Så gå inte i samma fälla en gång till. Skaffa en kortlänktjänst under företagets egna primära huvuddomän.
Tack för den rekommendationen. Vi har en lyssnarfråga relevant och relaterat till detta. Mm. Det är SOP, ZOP på Blue Sky, som ställer följande fråga. Finns det någon nackdel jag kanske inte har tänkt på med att generera unika e-postadresser för alla konton?
Och det är ju en suverän fråga. Det är en fråga som vi egentligen fick in för någon månad sedan när jag pratade om att jag genererar såna här e-post-alias för de webbplatser som jag registrerar mig på och när jag signar upp mig på nyhetsbrev. Jag använder tillägget simple login när jag genererar nyhetsbrevs e-postadresser. Och sen använder jag Bitwarden för att automatiskt skapa e-post alias-tjänster med simple login när jag registrerar mig på en ny webbplats. Och nackdelen med det är ju att om jag använder e-postadresser som slutar på at simple login någonting eller någon av de andra alias-domänerna som Simple Login erbjuder och Simple Login plötsligt försvinner, lik Skiff gör, då har jag många e-postadresser som jag måste byta ut. Och det kan jag ju då lösa genom det som jag har gjort. Använda en egen domän där också. Det är inte någonting som är gångbart för alla privatpersoner, för det är lite krångligt att sätta upp det här med en egen domän, men det går att göra för de som är tekniskt intresserade. Nackdelen med det är ju att det inte blir lika anonymiserande. Det blir aldrig riktigt anonymiserande ändå, men det blir inte riktigt lika anonymiserande, för att alla de nyhetsbrev som jag signar upp mig på för jobbets skull, de har en e-postadress som slutar på temp.nickasystems.com. Det är bara tre personer som kan skapa e-post-aliasadresser som slutar på temp.nickasystems.com. Så det blir inte riktigt lika... Det blir lite mer avslöjande vem det är som egentligen har registrerat sig. Men det är den lösning som jag skulle rekommendera. För att om nu då Simple Login skulle välja att lägga ner, då kan vi se till att alla de aliasen fortsätter att fungera, men med en annan e-post-alias-tjänst. Så om du skapar e-post-alias under en domän som inte är din egen, vilket är det som är standard, tänk då på att ha någon översikt där du kan se alla alias som är aktiva, så att du inte riskerar att hamna i en situation där du plötsligt inte vet vilka e-postadresser du måste uppdatera om e-post-alias-tjänsten du väljer lägger ner. Och jag nämner det specifikt eftersom att även om Simple Login ger en bra översikt, så gör till exempel inte DuckDuckGo's motsvarighet det. Och det var den kritiken som jag framförallt lyfte fram när vi jämförde de här e-post-alias-tjänsterna. Jag lägger en länk till det avsnittet i veckans show notes. För DuckDuckGo, de ger dig ingen översikt. Så om du inte själv har skrivit ner vilka e-postadresser du har genererat, då har du ingen kontroll över det längre.
Vi fortsätter genom att backa tillbaka till Google.
Mm.
För detta bolag, Google, blir allt mer ensamma i sitt vurmande för tredjepartskakor i en värld där övriga intressenter såsom Apple och Mozilla tar bort möjligheten att bli spårade med just tredjepartskakor i Safari respektive Firefox. Och då går Google ut och meddelar att de egentligen avbryter sitt försök att ta bort tredjepartskakor. Och det var någonting som vi tog upp i förra avsnittet. Nu så sätter kanske den största auktoriteten vi har runt webben ner foten och gör en mic drop på Google. Det är World Wide Web Consortium som säger genom sin taggrupp, och tag står för The Technical Architecture Group, de skriver följande: third party aka cross-site cookies are harmful to the web and must be removed from the web platform. De fortsätter att notera att the tag calls for all browsers to drop support for third-party cookies, as this provides an opportunity to further improve the privacy-preserving features of the web platform. Ja, det är ju tydligt. Men Karl-Emil Nicka, vilka är taggruppen och World Wide Web Consortium? Och är deras ord, hur mycket betyder det?
Ja, det här är ord och inga visor kan vi ju säga. Taggruppen, det är de som ansvarar för dokumentationen hos W3C eller The World Wide Web Consortium. Och The World Wide Web Consortium är i sin tur de som sätter webbstandarderna eller bestämmer webbstandarderna. Om ni har funderat på hur kommer det sig att vi har webbplatser som kan servera webbsidor som funkar i alla olika webbläsare. Asterisk nästan, så är det för att vi har webbstandarder, och de här webbstandarderna, de är specificerade genom W3C som säger så här ska en webbsida funka, så här ska en webbläsare funka när den tolkar den här webbsidan. Och det är det som gör att vi har den här förhållandevis bra kompatibiliteten mellan olika webbsidor och webbläsare, även om det finns de webbplatsskapare som inte sköter sig.
Karl-Emil Nicka är lite småsur på Apple nu att han inte kan använda deras nya kartor via Firefox.
Jag skulle inte säga att det är jag som inte kan använda deras nya kartor i Firefox. Det är de som har misslyckats med att tillgängliggöra sina kartor i Firefox. De har lanserat det de kallar en webbversion av sin kartapp. Jag kallar det en Chromium/Safari-version av deras kartapp. För det är inte en webbversion. En riktig webbversion ska funka i alla webbläsare.
Den är fortfarande i beta.
Det är en beta. Det har du helt rätt i. Så det kan förbättras.
Kan förbättras. Och jag har väl en känsla av att Google också kommer att göra rätt i slutändan. Det de argumenterar för är att de inte har kunnat ta fram en lika effektiv spåning av oss användare att erbjuda annonsbranschen, vilket i och för sig är lite talande.
Ja.
Och det finns även diverse myndigheter runt om i världen som har haft åsikter om att de här lösningarna som Google har tagit fram kanske är väldigt positiva för just Googles egna business. Men i slutändan så tror jag att de är rätt ensamma runt det här, och vi får se framöver vad som händer.
Ja, det går ju att stänga av tredjepartskakor i Google Chrome nu, och det går att lösa väldigt, väldigt enkelt också genom att helt enkelt välja en mer integritetsvärnande webbläsare som till exempel Firefox eller Safari eller Brave. Det finns många bra alternativ, och jag tycker att det är väldigt bra att W3C nu sätter ner foten ordentligt och inte minst poängterar det här med att om det fortfarande finns kvar stöd för tredjepartskakor, då kommer det hindra utrullningen av mer integritetsvärnande alternativ. Och nu skulle jag säga att på grund av Googles agerande så har vi inte fått det bästa ur båda världar, utan vi har fått det sämsta ur båda världar. Vi har kvar tredjepartskakor och vi har fått Topics API ovanpå det. Vi lägger en länk till avsnittet om Topics API i våra show notes där vi förklarar varför Topics API i sig inte är jättedåligt. Men det är ju under förutsättning att Topics API ersätter de förbannade tredjepartskakorna. Men det bytt webbläsare och det är löst.
Där fick vi en svordom och svordomar lärde ha...
Svår, ja.
Ja, förbannad i alla fall.
Ja, okay. Det var, det var ett kraftord.
Ett kraftord, men då enas vi om att det var ett kraftord. Och just kraftord är nog någonting som vi har sett och hört runt om på jorden efter CrowdStrike.
Ja, CrowdStrike-incidenten.
Incidenten, ja. Och lyssnade du inte på förra veckans avsnitt så gör du rätt i att göra det innan du lyssnar nu på uppföljningarna. För att där går du igenom kanske det bästa jag har hört om vad det egentligen handlar om och vad som hände.
Ja, och jag kan säga att det är nästan en förutsättning att man har lyssnat på förra veckans avsnitt för att förstå allting som har hänt. Och eftersom det var ett specialavsnitt så delade vi upp huvudämnet i flera kapitel. Så där kan ni också hoppa mellan de delarna som ni tycker är mest intressanta för att få reda på vad i hela friden det var som hände förra fredagen när plötsligt, eller förra fredagen är det nu, när världen blåskärmade.
Ja.
Men det finns mycket uppföljning.
Det finns mycket uppföljning och sen dess så har vi sett både nätfiskarna passar ju på.
Mm.
De vore ju inte nätfiskare annars.
Nej.
Aktiekursen har sjunkit en hel del.
Yep.
Och vi har mycket arga aktieägare. Kostnaderna har skenat i höjden. De har gått åt motsatta håll. Och sen så ska vi faktiskt också prata om lite förslag på lösningar.
Ja, för det var ju antiklimaxet i förra veckans podd, att vi kom fram till det här är det som har hänt, vad gör vi åt det? Och vi vet inte.
Nej.
Men jag har funderat lite mer och har tre stycken lösningar som jag kan presentera för vad vi kan göra åt situationen och varför vi inte kan använda alla de här lösningarna för att lösa situationen också.
Men först så finns det ju många individer och företag som har fått lite samtal, kanske något sms eller något mejl om att hur de ska lösa sina CrowdStrike-problem som de kanske inte ens hade.
Exakt, för precis som när det händer någonting stort i världen så passar världens angripare på att dra nytta av den här situationen. Och till och med amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten CISA gick ut med en varning för att nu passar angripare på att nätfiska attackera de drabbade organisationerna och kanske också organisationer som inte ens var drabbade från första början. Därför vill jag passa på att poängtera att om du får ett mejl eller ett sms eller ett direktmeddelande på sociala medier eller ett samtal från någon som påstår sig representera CrowdStrike, lita inte på det. Gå bara till CrowdStrikes webbplats och läs informationen som finns där. Och om du är privatperson, alltså inte en organisation som använder CrowdStrike utan en helt vanlig privatperson och du får en uppmaning om att du måste göra någonting för att inte din Windows-dator ska blåskärma likt världens datorer gjorde här om veckan. Då kan jag garantera dig att det är bluff. Det är ett bedrägeriförsök. Det kan vara ett attackförsök att någon försöker få dig att infektera din dator. Men det är garanterat helt fel. För det finns ingen privatperson som kör CrowdStrikes mjukvara på sin dator. Så är du privatperson och ser att du uppmanas att göra någonting med anledning av den här blåskärmsnyheten, då kan du vara säker på att det bara är bluff. Strunta i det.
Aktiekursen påverkades kanske inte så mycket som jag hade trott egentligen, men ändå en hel del.
Ja.
Mellan den 18 juli 2024 och 31 juli 2024 så gick aktiekursen ner med 32%. Och det här är ju ett företag som har sin hemmabas i landet där man löser många bekymmer genom gruppstämningar. Och inte helt oväntat så är ju en sån på G här nu, minst en i alla fall.
Ja, och det är inte några mjuka ord här. Här är det kraftuttryck igen som verkligen framförs. Reuters rapporterar om att många aktieägare är missnöjda. Och Reuters skriver i en artikel från sista juli att, citat på engelska, CrowdStrike has been sued by shareholders who said the cybersecurity company defrauded them by concealing how its inadequate software testing could cause the July 19 global outage that crashed more than 8 million computers. Slutcitat. Alltså, de här aktieägarna, de upplever att de har blivit lurade och att CrowdStrike har undanhållit hur deras otillräckliga testrutiner kunde leda till den här incidenten. Så ja, där fick CrowdStrike ytterligare ett problem på halsen. Ett problem som jag i och för sig misstänker att de hade räknat med att få på halsen.
Ja, och även naturligtvis direkta kostnader för cyberförsäkringsföretaget Parametrix har sammanställt och publicerat en rapport runt kostnader. Och först och främst så kan vi läsa att 25% av Fortune 500-företagen upplevde störningar på grund av incidenten. Och det är alltså Fortune 500-företagen är alltså de 500 största bolagen i USA. Flygbolag, hälsosektorn och banksektorn drabbades hårdast. Och samtliga transportflygbolag påverkades. Men vad innebär detta i rena pengar?
Ja. Enligt samma rapport som vi givetvis länkar till i veckans show notes och som Reuters också har valt att dra nytta av i sin rapportering, så kan vi se att de finansiella förlusterna för Fortune 500-företagen uppskattas till $5.4 miljarder om Microsoft inte räknas med. Och de försäkrade förlusterna väntas landa på mellan $0.5 miljard och $1 miljard, alltså mellan 10-20% av de finansiella förlusterna. Och kollar vi internationellt sett så har vi också en siffra som även då Parametrix Insurance, de som har publicerat hela den här rapporten, men de har också gett oss en siffra för den globala konsekvensen, eller de globala konsekvenserna. Och där är det deras vd som uppskattar att de globala kostnaderna kan landa runt $15 miljarder och att de försäkrade förlusterna ligger på mellan 1,5 och $3 miljarder.
Men nu har du tänkt till och har några kloka ord att leverera. Och vi har ju tre stycken, ska vi säga, lösningar inom citationstecken. För i slutändan så kanske lösningen är ingen lösning. Vi får se.
Ja.
Vi får se. Men först ut, den klassiska Mac-lösningen.
Ja, varför gör inte bara Microsoft som Apple gör och därigenom ser till att den här incidenten inte kan inträffa igen? Ja, då måste vi först och främst fråga oss, vad är det Apple har gjort för att inte den här typen av driftstörning ska kunna orsakas av Macar? Och jag tänkte läsa lite ur Apples dokumentation och jag ber om ursäkt på Apples vägnar för att den är ganska dåligt översatt till svenska. Men det står så här, citat. I macOS 10.15 och senare har utvecklare möjlighet att köra funktionerna i macOS genom att installera och hantera systemtillägg som körs i användarutrymmen istället för på kärnnivå. När systemtillägg körs i användarutrymmen gör de macOS säkrare och stabilare. Även om kärntillägg i sig har full åtkomst till hela operativsystemet beviljas tillägg som körs i användarutrymmen endast de behörigheter som behövs för att de ska kunna utföra sin specifik funktion. Sen hoppar vi lite i citatet. Utvecklare kan använda ramverk som DriverKit och Network Extension till att skapa drivrutiner till USB-enheter och styrdon, klientsäkerhetsverktyg som dataförlustskydd och andra klientagenter och VPN och nätverksverktyg helt utan att behöva skapa kärntillägg. Slutcitat. Och vad var det egentligen som Apple skrev här? Jo, de skrev att istället för att de som utvecklar drivrutiner och den här typen av verktyg som används för att övervaka datorn mot skadeprogram, istället för att de krokar in sig i kärnan likt CrowdStrike gör i Windows, så kan de lägga applikationen på användarlagret. Och sen så finns det krokar in till operativsystemslagret som applikationen som körs i användarlagret kan dra nytta av. Och som du säkert minns från förra veckans podd, så om någonting kraschar i användarlagret, då kan operativsystemet rädda det. Medan om någonting kraschar i operativsystemslagret så kan operativsystemet inte rädda sig självt. Så Apple har alltså försett operativsystemet med krokar som de klientskydd och till exempel då Falcon-sensorn kan dra nytta av för att se vad som händer på datorn. Istället för att Falcon-sensorn själv krokar in sig i operativsystemslagret och börjar övervaka vad som händer, så säger själva applikationen till macOS: jag vill veta allting som sker här nu, rapportera det tillbaka till mig. Det gör att om Falcon-sensorn kraschar på macOS så kraschar inte hela macOS. Och det här låter ju jättebra. Och många har frågat, varför gör inte Microsoft så här? Och det finns flera skäl till det. Ett av skälen, det påstås vara EU. Och jag har sett helt vansinniga tolkningar av det som jag ska komma till nu. Där jag såg till exempel en rubrik som var: Microsoft skyller CrowdStrike-fadäsen på EU. Nej.
Det gjorde de inte, eller?
Det gjorde de inte. Allting grundas i ett citat ur Wall Street Journal, där en talesperson sa till Wall Street Journal att, citat på engelska: Microsoft cannot legally wall off its operating system in the same way Apple does because of an understanding it reached with the European Commission following a complaint. In 2009, Microsoft agreed to give makers of security software the same level of access to Windows that Microsoft gets. Slutcitat. Alltså, Microsoft har kommit överens med EU om att tredjepartsutvecklare som konkurrerar med Microsoft på säkerhetsfronten ska ha samma åtkomst till Windows som Microsoft själva har. Det är en del i att inte Microsoft ska kunna konkurrera ut alla andra. Men hur man får det till att Microsoft säger att det var EUs fel att CrowdStrike-fadäsen inträffade, det begriper jag inte riktigt. Det är lite som Microsoft tillverkar en motor. EU kräver att motortillverkare ska acceptera liksom reservdelar från tredje part. Och CrowdStrike bestämmer sig för att köra in en stor jäkla kofot i motorn. Nu kommer en svordom faktiskt. Hur är det EUs fel i så fall?
Många rewrites där kanske.
Ja, men oavsett vad, det är någonting som vi måste tänka på, och det finns säkert hinder som gör att Microsoft inte kan låsa ner kärnan på samma sätt, eftersom de är så mycket större än Apple, så de får inte göra det. De konkurrerar med en säkerhetslösning. Microsoft är ju CrowdStrikes största konkurrent. Så det hade varit problematiskt ur ett konkurrensperspektiv om de begränsade möjligheterna utan att erbjuda alternativ. Och jag tror ju att, notera tror, att många utvecklare av sådana här cybersäkerhetslösningar skulle uppskatta ifall det fanns fler krokar som de kunde dra nytta av från en applikation som körs på användarlagret. För det är ju klart att CrowdStrike, de är ju rädda för vad som de gör om de gör ett misstag igen med någonting som körs i operativsystemslagret. Så jag hoppas att Microsoft arbetar vidare med att börja erbjuda bättre krokar till operativsystemslagret för den här typen av ändamål. Men jag personligen vill inte att Microsoft stänger möjligheten för tredjepartsleverantörer att kroka in sig i operativsystemslagret. Och varför inte det? Jo, för vad hände 2020 när Apple började stänga till den här möjligheten? Jo, då upptäcktes det att Apple, de förbjöd utvecklare av tredjepartsbrandväggar och monitoreringsverktyg som till exempel Lulu eller Little Snitch som jag använder på min dator. Jag har det för att se all ingående och utgående trafik på min dator. Apple såg till att de inte längre kunde kroka in sig i macOS-kärnan, utan de fick istället förlita sig på de möjligheter som macOS gav dem för att se vad som hände på nätverksnivå. Men Apple hade en egen liten lista som hette Content Filter Exclusion List-listan, där de listade saker som inte skulle inkluderas i möjligheten att övervakas. Det här påstås vara ett misstag, men Apple gjorde så att inte till exempel App Store-trafik eller kartor-trafik eller iCloud-trafik syntes i de här verktygen och kunde därmed inte heller blockeras.
Smart.
Ja.
Om man heter Apple och inte vill bli blockerade.
Ja, precis. Men det här är ju det som gör det problematiskt också. För att om Microsoft har möjligheten att stänga ute vissa saker, kan vi då verkligen lita på vår dator? Blir det inte problematiskt ifall ingen utomstående får se vad som egentligen sker på datorn, utan bara får se en förmedlad bild? Och sen finns det en sak till jag är orolig för där. Och det är vad som händer ifall det upptäcks ett skadeprogram som kan dra nytta av att det inte finns några tredjepartsfunktioner, några tredjepartsprodukter som kan kroka in sig på operativsystemsnivå. För vi har ju egentligen ingenting att jämföra med. Alltså jag menar, det är en sak att Apple gör så här, för det påverkar en väldigt liten del av världens företag. Om Microsoft gör det, då kommer det påverka väldigt många av världens företag. Och den stora frågan jag har där är då, ja, hur kommer det att gå? Kommer det kunna finnas skadeprogram som lyckas dra nytta av att det bara är Microsoft som kan skanna vad som egentligen pågår på datorn? Och det finns ju inget facit. Vi kan inte ringa till en annan planet och fråga, hur gick det när ni införde det här i världens största operativsystem? Utan vi kan bara spekulera. Så jag är inte jättestor förespråkare av den lösningen, alltså att blockera möjligheten för tredjepartstjänster att faktiskt integreras i operativsystemet.
Nej, inte jättefan. Jag hemma på min Windows-dator, jag är inte så van Windows-användare, så jag vet inte hur jag lyckats, så jag skulle uppgradera och lite så vidare. Men jag har alltså två Windows partitioner hemma.
Ja.
Så varje gång jag startar datorn så måste jag välja vilken Windows jag ska ha.
Mm.
Och då slog mig, är inte det en lösning? Om en Windows skulle haverera, då kan jag bara starta den andra.
Det du nämner är faktiskt någonting som redan har börjat implementeras, men användbart. För dig så blir det ju två helt olika datorer med olika filer på som du kan starta upp. Men om vi kollar på hur till exempel Chrome OS har gjort det, och även Android för den sakens skull, så använder de numera det som kallas sömlösa uppdateringar. Det innebär att det finns egentligen två stycken operativsystem på datorn eller på mobiltelefonen. Och om det kommer en uppdatering, då uppdateras den ena versionen av operativsystemet, och det görs medan du använder telefonen. Och sen när du startar om telefonen, istället för att du som tidigare behövde vänta på att den skulle uppdateras, så startar den upp från den uppdaterade versionen av operativsystemet, den partitionen. Och skulle den inte kunna starta upp, ja, då växlar den tillbaka till den gamla så du kan försöka uppdatera den på nytt. Det där är någonting som jag nämnde i förbifarten i förra veckans avsnitt och som kanske är lämpligt för Microsoft att satsa på. Problemet är ju att Microsoft är ett gammalt operativsystem, så det ska till mycket förändringar i grunden för att det ska funka och det tar lite mer plats. Men det hade ändå gjort att risken för att datorn fastnar i en sån här bootloop är i princip obefintlig. För skulle datorn göra det, då startar den bara upp från den fungerande versionen av operativsystemet. Det är så vi har gjort sedan flera decennier tillbaka med BIOS. För ni som hade Windows-datorer och Linux-datorer för många år sedan, ni minns säkert hur jobbigt det var när ni skulle uppdatera BIOS. För ni visste att om BIOS kraschar medan ni uppdaterar, så kan jag aldrig starta upp datorn igen. Och därför fick vi Dual BIOS som gjorde precis det där. Alltså, du hade en version av BIOS som du uppdaterade och en annan version som alltid låg kvar i reserv, och så växlade du fram och tillbaka. Chrome OS och Android gör det numera. Windows kanske skulle satsa på att göra någonting liknande. Men vi måste komma ihåg, Windows är ett gammalt operativsystem.
Ja, och många företag är beroende av väldigt gammal mjukvara. Ja. Det kan ju vara så att du måste ha skärmar som har en viss upplösning.
Ja,
ja, det är inte lätt. Ja, tror vi att förslag nummer 3 kan vara något att gå på då?
Jag tror det. Och förslag nummer 3, det är att acceptera situationen och förbättra det som förbättras kan. Alltså, ta det bästa ur de här två förslagen. Se, kan Microsoft göra så att färre saker körs på operativsystemsnivå och mer körs i användarlagret, gör det. Om Microsoft på sikt kan få till den här dual boot-lösningen eller sömlös uppdateringslösningen, som inte är Windows Seamless Update, det är en helt annan sak. Men den här sömlösa uppdateringen, då är det också någonting som är fördelaktigt. Och jag tror att vi bör tänka på att det som skedde nu, det var ändå så pass osannolikt att skulle ske. Att det nästan, nu kommer jag tänka på Harrisburg och Tage Danielsson, men det är så osannolikt att det sker att vi kanske inte bör ta till några drastiska åtgärder med anledning av det. Utan vi bör istället tänka på, det här kunde ske och vad kan vi göra på sikt för att minska riskerna. Men att låsa Windows-kärnan, det är problematiskt av de skälen som jag nämnde och kanske då tvingar alla företag att gå över till Linux istället i och för sig. Men vi ska veta då att på Linux där har vi exakt samma problem. Och där kommer vi aldrig tala om att det blir någon kärna som inte går att göra någonting åt. Det går till och med att byta ut kärnan på datorn om man skulle känna för det. Så jag tror att lösningen är att vi inte vidtar några drastiska åtgärder utan vi istället kollar på vad kan förbättras och så förbättrar vi så mycket som förbättras kan. Och om ni vill fortsätta förbättra er IT-säkerhet och veta vad ni själva kan göra, inte bara vad jättar som Microsoft och Apple kan göra, då finns det en väldigt enkel åtgärd. Och det är att prenumerera på Bli säker-podden. För då får ni nämligen automatiskt varje vecka ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.